Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en urgammal strid om sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timmen kommer vi här i studiet och samtalar omkring den fortsatta historien omkring Guds folk. Vi kommer till att se på hur Guds folk utvandrade mot friheten.
Mm. Och det var ju en bristvara i Europa på den här tiden. Mm. Det började bli en klimat i reformationen och i Europa där religionsfrihet, där samvetsfrihet började förtryckas så till den grad att stora folkmassor behövde fly därifrån.
Men då, nu förstår jag inte riktigt. Vi har precis gått igenom frågan om reformationen och då har man väl kommit ut av ett förtryck från den statskyrka man har känt omkring sig. Har det inte gett frihet till folket?
Alltså vad som hände mycket var att dels med hjälp från franska revolutionen som vi studerade sist, mm-hmm. att folk började få dels i Frankrike inte bara kritik och dålig erfarenhet utav den etablerade kyrkan utav av all religion. Mm. Och för det var en makt som påtryckte en helt enkelt en sekularisering, men också att de nya kyrkosamfunden eller de nya trosinriktningarna, mm. de reformerta trosamfunden började också etablera så att säga statskyrkor eller blanda det som den romerska kyrkan gjorde ett misstag i, att blanda kyrka och stat och på något sätt söka auktoritet och stöd för sin tro och sin trosuppfattning genom statens inflytande och makt. Helt enkelt att man påtvingar sin tro och sin uppfattning andra människor istället för att respektera det fria val som vi alla människor har.
Så den här önskan om att om en ren kyrka, om en ren tro på något sätt, på grund av, säger du, att ens kombination med en statsmakt, där börjar vi alltså se ett problem i och med att du försöker rena, om du då har ett helt samhälle, då börjar det bli problem, för då blir det också ett förtryck igen.
Ja. Problemet blir ju återigen i den stora konflikt som vi studerar i de här programmen mellan Guds sanning, Guds karaktär eller våra människors idéer om vem Gud är och så vidare. Den stora konflikten mellan att sätta fokus på att Gud har kontroll, Gud har makt, han kan rädda oss, han kan frälsa, eller att säga vi kan göra det. Låt oss göra det genom majoritet i ett råd, eller låt oss göra det genom våld, eller låt oss göra det genom mänsklig styrka. Återigen är det i grunden som den här konflikten handlar om och som man kommer tillbaka till här i klimatet. Att man på något sätt går överstyr i sin längtan av reformation och påtvingar andra sin åsikt och sin idé. Och går aldrig längre än vad en trossamfundsledare drog eller en religiös ledare tog. Utan man stannar där den stannar i stort sett.
För allt man har känt på den tiden var ju en statsreligion. Ja. Var det stort sett alla förväntades och liksom stå bakom om den religionen som man hade valt.
Mm. Och det här blev ju påtagligt i England. Grupper som puritanerna som vars namn just säger att de vill ha den renhet och önskan som också.
Ja, den engelska kyrkan, det som man kallar den anglikanska kyrkan, och den bröt från Rom. Da hette den jo ikke den anglikanske kirke som sådan, men når den brøt, så var det kongen som brøt fra Rom. Kongen fortsatte i sitt hjerte å være en katolikk, Henrik den 8., og læren fortsatte å være katolsk inntil reformatorene i England kom på banen, og da ble ting forandret. Det var utenkelig at religionsfriheten skulle etableres i Europa eller i England på den tid. Ja. Mm. For det var en intens krig mellom katolisismen og protestantismen, og hvis man skulle begynne å presentere religionsfrihet, så tenkte man så ville alt bli kaos. Mm. Så ville man miste dette protestantiske festet man hadde fått i Europa nå. Ja, så det var sikkert politisk-religiøse motiver som lå bak denne uvitenheten om religionsfrihet. Ja.
Mm. Og da begynner vi altså å se nå at en del kristne blir forfulgt og blir tvunget til even å forlate England på det her tidspunkt for at kunne utøve den tro som de finner. En del utvandret i første hand til Holland. och fann en mer frihet där. Kanske för det var lite mer öppet på det tidspunkt. Men då kommer vi ju till att vi ser att även där kände de ett förtryck och började att se efter nya möjligheter. Mm. Och det som vi gör här är ju att vi följer en bok som heter Den stora strid. En bok som går igenom och liksom täcker historien av den kristna kyrkan från Jesu tid och genom till vår tid och även lite in i framtiden. Och då har vi gått igenom nu den första delen av den här boken som täcker den kristna historien, de första århundradena, ned genom reformationshistorien. Och vi närmar oss nu frågan om vad händer i de reformerade kyrkorna när de är etablerat och när att nu andra börjar att fortsätta deras sökan efter sanning och finna en viss intolerans igen inom deras kyrka. Mm. Den här boken har du möjlighet att få med och få en kopia den helt enkelt och läsa och följa med i serien. Vi tar kapitel för kapitel här, så skriv gärna in till feedback@lifestyletv.se. Det är feedback@lifestyletv.se. Berätt om vad du tycker om programserien här, vad du har fått ut av den. Och så är du gärna intresserad i ett gratis erbjudande med boken Den stora strid, som vi bygger på, alltså den här boken, och vi följer Bibeln i ned genom historien av Guds folk. Då skickar vi en gratis kopia den här, då kan du själv följa med. Men vi går tillbaka här till historien omkring lite av det som händer den här grupp. Det är en grupp som man kallar puritaner.
Ja.
Berätt lite grann om dem, Kenneth. Vad historien omkring dem och vad det är som händer här i Europa med dem?
Ja, i begynnelsen av 1500-talet så bryter Henrik den åttonde, som är kung i England, fra romerkirken. Mm. Och det var för det att han fick inte klarsignal från Rom om att han kunde skilja sig från sin hustru och gifta sig med en ny en. Mm. Och det blev han så vred över att han tänkte, nu ska jag vara hode över den katolska kyrkan i England. Så då blev kungen i England hode istället för paven för kyrkan i England. Kyrkan förblev relativt katolsk, men många engelsmän var glada för denna lösrivelsen från kontinenter, från romerkyrkan. Och för exempel så tog han klostren i England, flera hundra klostren som bara blev övergitt till statens varetäkt, och detta gav ju pengar i kongens kassa, självsagt. Men många var glada för detta, men efter hvert så skönte man ju att friheten den manglet och reformen manglet, så många insisterade på att kyrkan skulle nå reformeras mer och mer. Och det blev en reformation, men många menade att reformationen inte gick dypt nog. Många menade att den engelska kyrkan inte var renset nog ifrån romerska vranglärare.
Och
därför de menade sånt som på engelsk, it was not purified enough. Så därifrån kommer ordet puritaner, det att man önskat att rensa kyrkan för avgudsdyrkelse och för den romerska ånden. Och därifrån kommer alltså ordet puritaner. Och dessa puritanerna, de stod öppet fram, och efterhvert så blev de närmast till ett parti. Och bland de så var där interna diskussioner, och någon blev väldigt radikala, bland annat en grupp som hette kvekare och andra, slik att kristenheten i England blev splittet upp i mindre partier.
Mm. Och det är ju egentligen inte, den här historien är ju någonting som lär oss någonting idag.
Ja.
För det är ju ett misstag och en fara som skedde där bland stora folkgrupper, som vi lätt kan hamna i idag när vi går igenom förändringar. För när vi går igenom en förändring så har vi ju med oss vanor, traditioner, idéer och tankar och beteenden som kan ta tid att förändra. Och det viktiga i den processen är att jag är uppriktig och ärlig och fortsätter att söka Guds ledning ständigt och inte ta stopp i den processen av att låta Gud hjälpa mig i djupare förståelse för hans sanning och hans vilja i mitt liv. Och det var det som var misstaget här.
Så sannheten är inte statisk, den är progressiv. Mm. Eller den uppdagas progressivt. Mm.
Sen är det ju intressant, boken tar upp också ett lite intressant aspekt här, det här med att följa Guds ord, Bibeln, vad Bibeln säger, och att följa eventuella traditioner eller följa andra idéer eller introducera. För ibland så kan man ju liksom säga, vad är det Bibeln säger jag ska göra, vad den säger jag inte ska göra. Men sen är det saker som kanske inte är direkt beskrivet. Och då börjar man att ta in eller fortsätta med traditioner eller ceremonier som inte direkt, om man ska säga, förbjuden i Bibelns lära, men som inte heller är påbud att du ska göra. Mm. Och det som man ofta ser ner genom historien är ju att de saker ändrar upp så småningom med att få ett fokus istället för det som Bibeln säger du ska göra, så ändrar du upp med att sätta mer fokus på det du själv har tagit in och lagt, som Bibeln inte specifikt säger är fel, men det säger du ska göra heller. Och det är ju intressant också med att tänka på liksom, vad är det vi gör i vårt liv, i vårt kristendom, vad är det baserat? Är det egentligen något som är tagit från det, eller är det kulturellt och annat vi tar med oss, och så plötsligt när det upp med att få större betydelse och viktigare än det som Guds ord egentligen beskriver. Och det var en del av den konflikt som pågick här i den engelska kyrkan som du beskriver, Kenneth. Ja.
Och många av de saker som man kan kalla oväsentliga egentligen i med förhållande med Gud. Mm-hmm. Detaljer runt omkring. Och, det vill säga saker som Jesus inte, som du säger, har uttalat sig specifikt och tydligt om i Bibeln. Sådana oväsentligheter kan ju faktiskt bli någonting som påverkas av andra principer jag har. Beroende på vilken kultur eller vilket sammanhang eller från situation till situation jag befinner mig i. Det vill säga som kan förändras. Medan bibelprinciper alltid står där fasta oavsett situation, oavsett kultur eller oavsett tid eller ålder eller vad det nu är för någonting. Det vill säga det är inte varierande eller upp och ner. Utan
och
statiskt.
Det är ju också mycket att göra med fokus. Liksom, var vill vi sätta vårt fokus? Vill vi sätta vårt fokus på att ägna tid åt det Gud säger, gör det här? Mm. Eller blir vårt fokus på vad kan jag göra som han har sagt vi inte får? Alltså, som han inte har sagt något om. Och då plötsligt skiftar vårt fokus på mer oväsentliga saker istället för det som egentligen är väsentligt i livet.
Ja,
och det är att hålla den fokus som är viktig.
Ja. Som det, till exempel, jag skulle inte ha något problem att respektera en familj som har en religion, att de kanske tar av sig skorna i sitt vardagsrum. Eller, och man tar inte in hund där eller på något sätt, för det är något som är problem för deras religion och deras kultur. Jag har ju inget problem att respektera det och ta med mina skor. Eller inte ta in hunden där. Eftersom, för det har ingen religiös betydelse för mig. Och jag kan respektera deras kultur och deras tro.
En del av de här kristna som har önskat att gå vidare i reformationen. Som du säger, den engelska kyrkan. De har fått ett motvilje där. Och de har blivit landsförvist eller flyktat. Och en del har flyktat till utvandrat till Holland. Ja. Och efter en tid så önskar de komma vidare därifrån också, för de finner samma intolerans där. Och då är det en pastor som är ganska känd här i Stockholm, som inte liksom kan gå utanom, som heter John Robinson. Vem var han och vad var det som han stod för, och något av det som han går med de här kristna som sen utvandrade till frihet som var så viktigt?
Jag gillar ett citat som boken tar upp här i kapitlet som sammanfattar hans tanke. Det var då när han befann sig i Europa. Han var tvungen att stanna kvar. Och några utav i hans församling och hans vänner åkte då över till den nya världen för att söka frihet. Han stannade och han skrev det här brevet till dem. Eller han skrev den här korta tanken.
Ja, den tanken innan som är viktig här är ju egentligen det som puritanerna, om man säger, var överens om.
Just det, ja.
Och där skriver de ju, vandra tillsammans på alla de av hans vägar som de då kände till och som de senare skulle få upplysning om. Och det var ju intressant, för det var ju någon form för överenskomst som de här som grupp tillsammans, som blev känd som puritaner eller kristna, de liksom hade förenat sig omkring. Att dels så vill vi följa Guds vilja som vi känner den idag. Mm. Men vi är också klara över att vi kanske inte förstår allt i Guds vilja. Mm. Och vi är liksom committed till, alltså vi är överens om att om Gud uppenbarar mer, då vill vi följa det. Och det tycker jag är ett otroligt intressant aspekt. Och det var något av det han gick vidare med.
Jajamän, och det är ju en av de grundläggande principerna för min kristendom och det jag tror Bibeln lär. Att hela tiden det kristna livet är en utveckling tillsammans med Jesus, där vi lär oss mer och mer om hans vilja och genom att studera Bibeln. Och tillbaka till den här pastorn då, som då skriver då till sina vänner som ska ge sig av och lyfter fram den här exakt samma tanke och princip och grundläggande idé för religionsfrihet. Han säger: bröder, vi måste snart skiljas. Endast Herren vet om jag ska leva så att jag någonsin mer får se era ansikten. Men vare sig Herren har bestämt det så eller inte, så vill jag inför Gud och hans heliga änglar ha det löftet av er att ni inte följer mig längre än vad jag har följt Kristus. Om Gud genom något annat av sina redskap skulle uppenbara något för er, så var lika villig att ta emot det som ni har varit att ta emot den sanning som jag har förkunnat. Jag är nämligen helt övertygad om att Herren har mer sanning och större ljus som han en gång ska låta lysa fram ur sitt heliga ord. Här beskrivs den här progressiva sanningen som utvecklas och går framåt baserat på saker som man tidigare lärt sig. Men där stannar det inte, utan vi kan ta till oss mer. Och Gud vill alltid uppenbara mer för oss som människor.
Jag tänker på Paulus är där. Han skriver: förakt icke profetordet. Pröv allt, men håll fast vid det gode.
Ja, just det.
Så som kristne så är vi egentligen förpliktade till att testa ut nya möjligheter och vara öppen för andra tankar än det som vi kanske är rotfästet i.
Jajamän, och den lyfter ju fram då balansen där också.
Ja.
För det är inte ett råd att helt enkelt bara tro allting som folk påstår är sant.
Ja, det är det vi åpröv.
Ja.
Och vad läcker det i det?
Ja. Och du vet, visst man ska göra åndlig framdrift, visst man ska göra framskritt åndlig, så må man ju tillåta sig att pröva ut nya ting. Vara öppen för nya tankar innan vetenskapen. Visst man sätter lock på det man vet innan vetenskapen idag och säger vi vill inte veta något mer, ja, så blir det inte något framskritt. Vi måste öppna upp för att det där kan vara möjligheter.
Ja.
Och där må kristna vara ydmyka.
Visst.
Ja.
Och där lyfts också den tanken fram i den berättelse om den här stora utvandringen över till Amerika. En annan skriver så här: men samtidigt förmanar jag er att vara försiktiga med det som ni tror vara sanning. Undersök det. Överväg det. Jämför det med andra bibeltexter i sanningens bok innan ni godkänner det. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen, så som nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Återigen, den erkännande och förståelse för att förändring kan ta tid. Här har det varit över 1000 år av antikristligt styre och mörker i Europa. Tänk dig, generation efter generation, föräldrar efter lärare, präster, generation efter generation har präglas och är ett tänk som kontrollerats och som gett en bild från antikriststyre till, jag tänker, över ett millennium. Och förstås, att komma ut ur det är en process som tar tid, men något som Gud har lett sitt folk igenom på de här otroliga sätten.
Och det är det ju fantastiskt, tycker jag, när du ser på, alltså, det var ju John Robinson som skrev det igen, som du läste. När du tänker på han som letar. För det är ändå många letare som klarar av och ställer upp sig själv på det sätt och säger: följ mig så länge jag följer Kristus. Men också erkänner och säger: jag har kanske inte förstått allt. Jag tror det kommer fler som kommer hjälpa er till att förstå mer efter mig. Och det är en otrolig utmjuk position att en letare, speciellt i ett andligt sammanhang. Och kunna ta den här, för ofta ser du andliga letare som ställer sig upp som de här goda figurer, var det liksom jag är, och du följer det du ser mycket idag, men pratar om folk som liksom the master och den här personen och det ena och det andra, så följer folk liksom bara blind en person, och allt vad den personen gör, det följer dem.
Yeah.
Men det är inte det som han visar här. Han visar: jag letar jag bara så långt som Kristus letar. Och det kommer mer än det jag har. Och,
ja,
och det tycker jag är helt fantastiskt. För det ger ju också till oss som i vissa positioner var vi är, kan vara kristna letare framför andra som är omkring oss. Att vi följer samma djupmjuka ande och öppenhet som vi ser här.
Jajamän. Och det hjälper mig också praktiskt i mitt liv av det jag till exempel har en uppfattning om vad som är rätt och fel eller sanning. Mm. Och kanske Kenneth har en annan. Där hjälper det mig otroligt som kristen att veta att det lönar sig inte mycket till att du och jag bara säger våra åsikter till varandra. Annat än att vi är villiga båda två att komma till Jesus och till hans ord. Och tillsammans ödmjuka oss och faktiskt ta den tid att öppna skriften och ta reda på hur är det egentligen? Vart bygger du din förståelse och vart bygger jag min förståelse? Så som den kristna kyrkan har gått framåt och i kristen gemenskap genom historien. Där Guds ord har varit det hopp som hjälpt i alla situationer. Och byggt en progressiv utveckling av förståelse av vem Gud är och hans karaktär.
Och det är det ju viktigt idag när vi tar upp och tänker på det här med att du använder ord och vara en progressiv kristen, en progressiv person. Mm. Vi har pratat tidigare om ett aspekt med att få nytt ljus. Mm. Att det att vara progressiv som definieras enligt Bibeln är att vi är öppna för att Gud letar oss till en större förståelse. Men det är ett jätteviktigt princip som vi måste förstå i att vara progressiva. Yeah. Att i en progressiv utveckling letar Gud aldrig till något som är i motsättning till det som är tidligare. Mm. Nytt ljus är nytt i den förståelse att det är bredare och djupare. Men det är aldrig nytt i den förståelse att det är konflikt med gammalt ljus. Och det är ju jätteviktigt, för det var ju något av det vi tog upp i vårt allra första program här i serien Stridens hopp. Och har du inte följt med från början, så ta gärna en möjlighet och titt på det allra första program i serien Stridens hopp. Du finner alla programmen som vi har gjort på internetet på Lifestyle TVs hemsida lifestyletv.se. Och under vårt on-demand-bibliotek, där finner du hela serien. Så är det något program du har missat, så går du in där och så klickar igenom och då kan du titta på alla program som har varit spelade in i den här serien. Och här speciellt det allra första programmet, där gick vi igenom mycket och pratade omkring sanningen, utvecklingen, hur Gud han letar folk genom tiden. Och då är många av de principer som vi precis berör lite grann här, som vi utvecklade mycket mer i det första programmet. Och jätteviktiga principer för att förstå det som vi tar och ser nu i historien som vi följer här.
Precis, så det enkelt så är det för mig som kristen idag lätt att ta det till mig att jag måste jämföra det som idag påstås vara sant. Eller något som jag upplever att jag har fått förståelse för måste stämma överens med det som har varit sant och uppenbart från Gud tidigare. Så jag kan komma med en idé och säga att Jesus var inte Guds son idag. Men det stämmer inte överens med tidigare uppenbarad sanning. Och därmed så måste jag förstå och erkänna att nej, det kan inte vara sant. Det är mitt nya ljus, så att säga.
Men du har din fulla rätt att påstå att Jesus inte är Guds son.
Helt rätt, helt rätt.
Och jag har min fulla rätt att kritisera dig för att inte du tror på det.
Jajamän.
Och där kommer vi ju in på att känna det som egentligen är vår fokus idag och den nästa aspekt i historien. För att på det här tidspunkt en del av, om man säger, huvudproblemet i varför den här gruppen utvandrar och flyr till den nya världen, till Amerika, för att finna frihet, var ju att de i den gamla världen inte fann frihet för den nya förståelse de hade fått av sin religion, att deras önskar att utöva den.
Och inte bara den katolska gamla världen, men den protestantiska gamla världen.
Men när de nu åker över, vad ser vi? För nu åker vi över, nu ser vi så, okej, Gud han öppnar mirakulöst en helt ny möjlighet att säga, okej, vi har försökt reformationen, vi har gått igenom, vi har försökt att få det till. Och människan har misslyckats på ett visst sätt. Det har varit mycket framgång, det har varit helt klart att Gud har let. Men det enda kommer därtill, tror jag, var att Gud ville det skulle bli. Mm-hmm. Och då öppnar Gud upp nu, om man ska säga, en ny möjlighet att säga, okej, här är en ny värld. Börja från nytt. Börja från scratch. Och pröv nu att få det till. Vad är det som händer ganska snabbt då i den nya världen igen?
Ja, i den nya världen så repeteras det som skedde i den gamla världen. Mm. Disse puritanerna som man skulle tro respekterade varandra och varandras frihet, de begynte själva att bli väldigt intoleranta. Mm. Och istället för att samla sig om och lyfta upp Kristus, så begynte de att jakta efter häxor och den slags. Mm. Och kicka i menigheten om det var någon som levde annorlunda än det de skulle leva. Och de satte upp regler och de gjorde faktiskt allt ulovlig å for vanlige borgere å ikke komme på gudstjenesten. Mm. Slik at de satte åk på mennesker, og de satte begrensninger på mennesker som da skulle tilsynelatende leve i en fri verden. Og noen kunne ikke holde ut dette. Og spesielt
den friheten ble jo ganske snabbt ikke så fri.
Den ble ikke så fri. Den ble et marit for veldig mange som ikke lot seg konfirmere til det som var standardlære. Så disse som hadde en fri ånd, de kunne ikke leve under dette. Og derfor var det at de trakk seg til side, trakk seg ut av dette prosjektet. Og den mest berømte av de er muligens Roger Williams.
Ja, og vi skal tilbake til Roger Williams, for han var nok en av de første som begynte å forstå et nytt prinsipp her, som om det her skulle lykkes med å starte på nytt og virkelig få en kirke å fungere, da var det et prinsipp som var jätteviktigt, og det var religionsfriheten. Ja. Og vi skal tilbake til den, men innan vi går inn i det, Dan, den her utvikling i kyrkan med at man började å lagfeste at man skulle på gudstjenest og man skulle være en del av kyrkan for at man skulle kunne ha offentlig vær. Man kunne ikke være borgmester eller sitte i byråd om inte man var medlem i kyrkan.
Ja,
det var sådana krav. Hvordan påverkade det kyrkan i sig selv?
Alltså det, vi kan ju tänka lätt då att om jag lever i ett samhälle och jag inte delar den tro som majoriteten delar, låt oss säga den kristna tron här. Och så får jag höra att samhället stiftar lag att jag måste erkänna mig till kristendomen för att kunna vara en del av samhället. Sitta med i råd och kanske ha rätt att rösta och vara med en del av beslut, så att säga. Då är det ganska lätt för mig att i mitt behov av inflytande, uppmärksamhet och engagemang i samhället säga lätt, ja, men jag är kristen. Jag bekänner mig till kristendomen, men i mitt hjärta har jag inte genomgått en omvändelse. Den förvandling som hela evangeliet handlar om. Och det hände på den här tiden. När man det blir något olyckligt när man börjar på något sätt gå in och stifta lagar och kränka människors samvete. Mm. Att det blir lätt då att folk bekänner sig till en tro, en sanning, en religion som de egentligen inte i hjärtat bekänner sig till. Och Jesus kallade det för hyckleri. Mm. Att jag säger någonting men jag lever inte därefter. Och det hände ju till stor del tyvärr i den nya världen. Det helt enkelt börjar komma in i kyrkan och in i styrande. Folk som inte i hjärtat följer de principer som Jesus önskar.
Och det påverkade då igen hela kyrkans sammansättning. För nu var det inte bara folk som önskade att tjäna Gud. Men nu var det plötsligt en hel blandning av alla möjliga motiv.
Ja, förstås. Men, och där var ju ett skydd också. En annan princip som lyftes fram är ju det, att det finns ett skydd i de här sammanhangen. För samtidigt är det ju, när man pratar om samhällets lagar och regler. Kontra Guds principer och lagar och regler, så finns det ju faktiskt en viktigt sammanhang där i. Även om vi tydligt ska skilja på vår relation till Gud och samhällsstiftade lagar på ett visst sätt, så är det fortfarande min skyldighet som kristen att respektera det samhälle som jag befinner mig i. Och vara en del av det och hjälpa.
Ja.
Jag ska inte isolera mig på något sätt och flytta bort någonstans och hitta på min egen anarkistat på något sätt.
Nej, men för de här tror jag fungera i samförstånd med
varandra. Jajamän.
Men innan vi når det igen, då är det ju intressant. Nu när vi har gått igenom historien här i boken, i vårt program och här vi har sett ned genom den kristna historien. Det är en tidsperiod som påminner mig otroligt mycket om det som faktiskt hände här. Och då är vi ju tillbaka i de första århundraden när vi snackar om Konstantin.
Ja, just det.
Ja. Att Konstantin också på något sätt liksom gör, ja, men nu är det bra för mig att vara en del av kyrkan och sammansluta mig. Han började marschera sin här ned genom vatten och döpa dem automatiskt. För att nu blir alla en del av kyrkan. Mm. Och resultatet av det som han gjorde och på det sätt liksom fyller kyrkan med, precis som du säger, oomvända människor som bara var där på grund av att det passade bäst i samhället. Hela resultatet av det var ju in i grunden till den mörka medelåldern. Det var grunden till allt vad som började hända sen i avfallet i kyrkan.
Ja.
Och det är ju en intressant parallell som verkligen borde ge lite varningslampor här för oss. Att vi ser mycket av den igen här i de här nya kyrkor som grundas.
Mm. Ja, man kan se det som att här läggs ju en grund till en bild utav vad den gamla statskyrkan var, som börjar växa fram nästan som en kopia eller bild utav antikristmakten börjar nu växa fram i Amerika, som också den boken och den här serien senare går igenom och pratar om vad Bibeln säger.
Men går vi tillbaka till, som du sa, religionsfriheter. Du nämnde ett namn, Maroka Williams, som var en av de första som också kom med över i det nya landet till Amerika och var med på de tidiga kolonierna. Ja. Han blev väl känd som en av fäderna för religionsfriheten. Men vad hade han sina tankar från bland annat?
Jo, han savnet jo friheten til å kunne velge hva han ville tro og hvordan han ville uttrykke seg og hvordan han ville se på Gud. Han savnet den friheten. Han ble raskt en del av puritanerne, men følte at puritanerne også ikke helt hadde forstått hele pointet. Så når han kom til Amerika, hvor han da søkte sin frihet, så ble han etter hvert ekskludert ifra sine puritanske venner på grunn av hans ytringer og hans oppfatninger, og noen vil i dag hevde at han hadde noen bizarre oppfatninger, men det er deres måte å vurdere tingene på. Så derfor er det at han ble utstøtt faktisk talt av dette samfunnet i Amerika. Han var for frihetselskende til at han kunne bli en del av det nyetablerte samfunnet.
Precis, og han hadde med seg tanker, for han hadde jo venner tilbake i England.
Han hadde
venner tilbake, ja. Som tilsammans liksom hadde utviklet. Ja. Hva er det for tanker, hvor kommer noen av de her saker fra?
En som heter John Milton, sammen med Shakespeare, den største poeten, dikteren, forfatteren i engelsk historie, vil veldig mange mene. Han studerte litt sammen med Roger Williams. De levde samtidig, og Milton underviste Roger Williams i hebraisk, og Roger Williams underviste Milton i hollandsk. Og Milton skulle bli kjent på grunn av mange bøker som han skrev, men også denne Areopagitica, som den kaltes, her, eller om trykkefriheten. Og denne boken til Milton, som han skrev i 1644, den ble skrevet på grunn av et nytt forbud som parlamentet hadde satt opp mot trykkefriheten. Man mente at bøker skulle nå sensureres før de kunne gå til trykkpressen. Og en frihetselsker som Milton kunne ikke tåle en slik tanke. Og derfor skriver Milton dette skrivet til parlamentet, direkte til parlamentet, og han ser på det å ta vekk trykkefriheten som nærmest manndrap, og ser veldig, veldig alvorlig på det. Og det er relatert til religionsfriheten, og jeg kunne godt tenke å lese noen sitater fra denne, siden den er allerede oversatt til norsk, av, jeg må nesten kreditere denne som har sittet time etter time og oversatt denne, han heter Olav Lausund. Takk skal du ha, Olav Lausund. Her står det på side 72. Hvis man innførte for eksempel sensur av bøker, så hva ville følgende være? Jo, det kan ikke benektes at den som settes til dommer over bøkers fødsel eller død, som skal bestemme om de kan sendes inn i denne verden eller ikke, må være en person utenom det vanlige. Flittig, lærd og forstandig. Ellers kan det oppstå ikke ubetydelig feil i avgjørelsen om hva som kan godkjennes eller ikke, hvilket også kan lede til ingen liten skade. Hvis han er av den kvalitet han bør være, kan det ikke tenkes noe kjedeligere og mer ubehagelig rutinearbeide, noe større tidsspille å påføre ham. Synes jeg er veldig godt sagt. Så implikasjonen av dette med å innføre religionstvang og sensurere bøker og overformynderi, det er et forferdelig byråkrati som er nesten ulevelig. Og for eksempel så refererer han ofte til Francis Bacon, en av de skarpeste tunger i engelsk sivilisasjon på slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet. Så refererer Milton til han, og Francis Bacon sier at slike autoriserte bøker er kun tidens eget språk. Det vil si, hvis en bok må autoriseres før den kan trykkes, så vil fremskritt innen vitenskap og åndelighet opphøre. Så derfor er de bøkene man leser, det er bare tidens bøker. Det er aldri bøker med visjoner om fremtiden. Og det er en veldig, veldig dyp tanke der fra Francis Bacon. Og Milton, han fortsetter her. Å straffe tenkere er å øke deres autoritet, gjensiterer han Francis Bacon, og et forbudsskrift oppfattes som en sannhetsgnist som flyr i ansiktet på dem som forsøker å tråkke den ut. Denne forordningen kan derfor vise seg å bli en fostermor for sekter, og det var jo noe man ville unngå, det var jo derfor man hadde denne religionstvangen. Man hatet tanken om at sektene skulle oppstå, små religiøse grupper som utfordret det bestående. Og så har vi et nytt et her. Det finnes folk, og det er på side 92, det finnes folk som stadig klager over skismer og sekter, og ser det som en stor ulykke at noen avviker fra deres egne læresetninger. Det er deres eget hovmod og egen uvitenhet som forårsaker den uroen. De som hverken vil lytte med ydmykhet eller er i stand til å overbevise andre, alt som ikke finnes i deres syntagma, det er en sånn systematisk håndbok, skal slås ned. Det er de som stifter uro. Det er de som skaper splittelse. De som forsømmer å samle sammen de atskilte deler som fremdeles mangler på sannhetens kropp og heller ikke tillater andre å gjøre det. Det er det å alltid søke etter det vi ikke vet gjennom det vi allerede vet. Det å stadig føye den ene sannhet til den annen etter hvert som vi finner den. For hele sannhetens kropp er en og delene i harmoni med hverandre. Dette er den gyllene regel i teologi. Og det fortsetter og fortsetter. Og det er en til som jeg kunne godt tenke meg å lese her siden muligheten finnes. Så står det hvordan man skal gå frem. Og for skismatikere, side 107, og hvis de tar feil, disse skismatikerne, disse menn som synes å være de største skismatikere, hva annet enn vår egen dovenskap, vår egen rådighet og mistillit til den rettferdige sak, er det da som holder oss tilbake fra å møte dem og skilles fra dem i vennskapelighet, fra å diskutere og granske saken grundig gjennom fri og hyppig samtale, om ikke for deres skyld, så får vi regelen. Så det er løsningen på det. Og det er mer. Den siste.
Ja.
Side 108. Så står det her, og allerede for å påføre oss dette mest dominikanske element av inkvisisjonen, og allerede står med en fot i stigbøylen for å undertrykke oss, ja, da ville det ikke være noen urettferdig straff om man først undertrykte undertrykkerne selv. Disse menn som i kraft av sin nye endrede stilling har latt seg blåse opp og gjøre seg viktige uten at deres tidligere erfaring av hardere tider har lært dem visdom. Mm. Så Milton har blitt kritisert i ettertid fordi han ble litt intolerant under Cromwells tid. Men hans filosofi er at undertrykkere må undertrykkes. Hvis ikke vi undertrykker undertrykkerne, så har vi intoleranse. Så har vi et system som ikke vi kan leve med. Så derfor må undertrykkere undertrykkes.
Og da kommer vi jo inn på mye av forståelsen i hele frågan om religionsfrihet. Hvor langt kan man gå? Hva er det som staten, allmänheten kan lagstifte omkring, hva det de kan kontrollere, hva det de ikke kan. Og Roker Williams, som du sier, han var jo kjent med Milton, de var venner innan.
Ja.
Og de hadde mange tanker til sammen, så det er interessant å se nå hvordan at Roker Williams i den nye verden, han tar de her prinsippene og forsøker å fremme dem. Og han blir jo så opopulær først, at han får faktisk fly fra den koloni hvor han egentlig er i, for han finner ingen plats der til seg selv, så han får fly midt på vinteren for helt enkelt å overleve.
Ja.
Men det er et sitat her som jeg tykker kunne være interessant om vi ser på som han skriver.
Ja, det lyfter ju fram en av de riktlinjer och principer som styrde honom och det likasinnade. Han säger allmänheten eller myndigheterna kan föreskriva människor deras förpliktelser mot varandra. Men när de försöker att sätta upp regler för människors plikter mot Gud går de längre än de har tillåtelse till. Och förstås tillåtelsen till det är den som han menar Gud har gett oss i skriften. Och det är ju någonting som kommer från Paulus tankar det här. Som då enligt Bibeln inspirerad av Gud och fått upp de här uppenbarelserna principerna från Gud. Det Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 13. så här. Romarbrevet kapitel 13, jag kan läsa från vers 4 där. Överhögheten är en Guds tjänare till det bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Mm. Det är också därför ni betalar skatt, ty styrandet är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift, och så vidare. Tanken lyfts fram att vi måste som kristna fungera i det samhälle som vi befinner oss i. Mm. Det finns saker som en överhögheten som Paulus använder, eller som Roger Williams använder, allmänheten eller myndigheten eller regeringen eller staten, mm. samhället som vi bor i. Lagar som rör relation mellan varandra.
Yeah.
Till exempel mord, stöld, äktenskap. Där tror jag att vi som kristna ska respektera de går i harmoni med Guds ord som talar i de buden om mord, om äktenskap, om andra saker. Jag tror att vi behöver respektera de styrande som finns så länge det är i harmoni med vad Gud har uppenbarat. Och den rollen enligt Paulus och enligt Roger Williams här, den har överhögheten, den har myndigheten. Men den stund de går in och börjar diktera eller göra lagar på min relation med Gud, hur jag ska förhålla mig till Gud, där har man gått för långt. För där går man över den här, som man säger, samvetets gränser. I de 10 buden kan man dela upp det i de första 6 buden. De första 4 buden handlar om vår relation med Gud. De senare 6 buden handlar om vår relation till varandra. De senare 6, visst, de kan vi diskutera i samhället. Men
och
de 4 första.
Det är ju i princip samhällets lagar som du har sammanfattat i de 6.
Ja, precis.
Och det är ju intressant, för det går ju också andra hållet. Att precis som att allmänheten, myndigheten, dikterar hur vi förhåller oss till varandra. Mm. Att jag ändå får gå och döta dig. Mm. Och lika så andra hållet. Men när det kommer till religion, vårt förhållande till Gud, vårt samvete, det är i relation till hur vi förhåller oss till vår Gud, till förståelsen av det. Men det tidspunkt var min förståelse av Gud eller hans vilja begynner att påverka min relation med dig.
Ja, just det. Mm.
Då är det ju en gräns igen. Att jag kan inte åberopa mig friheten till att min religion säger att Gud har sagt till mig att jag ska döda alla som har svart hår.
Mm.
Då går jag ju in plötsligt nu i en relation med min medmänniska. Och där ligger gränsen andra hållet.
Ja, visst.
Så det är ju jätteviktigt att förstå bägge gränserna. Att du ska ha där religionsfrihet. Så länge den frihet inte påverkar hur du tvingar andra människor. Eller agerar mot andra.
Nu vet vi ju att det var blasfemilover och lover som gick på den första tavlen. Men det var det, i Gamla testamentet, det var den gång Israel levde i ett teokrati. Mm. Och de hade gått med på en avtal med Gud. Vi vill följa alla dessa 10 reglerna. Mm. Och du ska vara vår Gud. Och hvis vi bryter någon av dem så har du lov att räfsa oss. Och men till och med kasta oss ut från det samfundet. Och till och med dödsstraff. Mm. Detta var i ett teokrati. När vi kommer till puritantiden så var de kalvinistiska.
Ja, och där, Nya testamentet.
Ja. Ja, men speciellt nå, den tiden vi snakker om her nå, for det var en tid hvor man søkte å starte et teokrati. Man søkte å lage en stat hvor Gud var den høyeste, og hvor alle disse reglene i Bibelen skulle implementeres til hvert enkelt samfunnsmedlem. Mm. Også de som kanskje ikke var så veldig religiøse. Og det er hele problemet. Det er ikke noe teokrati etter Nytestamentet.
Og da, precis, og da er det jo interessant også å gjøre sjeldene på kanskje at när vi pratar om ett samhälle eller samfund som det världsliga samfundet och världsliga samhället, då är vi alla född in i något. Vi har inte valt att bli en del av den grupp, men vi är född in i det. Och därför har vi vissa rättigheter som vi kallar mänskliga rättigheter som är grundlaget för att kunna relatera till varandra.
Ja.
Men inom det, den, om man säger storgruppen eller samhället som är det brede, då finns det ju som mindre grupperingar, för exempel kyrkor eller kyrksamfund, var att vi väljer att bli en del av.
Mm.
Och då är det ju något annat, var du ändå på samma sätt kan säga, ja men jag har religionsfrihet till inom den grupp och tro och tänka som jag vill. Ja. Mm. För då har du valt att bli del av en grupp och den grupp kanske har några regler, några förståelser som man säger, det här karaktäriserar vår grupp.
Ja. Ja. Och du har ju blivit accepterat i den gruppen för du har gått med på reglerna i den gruppen.
Det man kan välja istället är att förlata gruppen och gå tillbaka till storsamfundet. Ja. Och då har den friheten till att vara precis vem man vill.
Ja.
Och i kristna sammanhang så handlar det ju mer om en att, eller inte alls om att en grupp vill på något sätt ha kontroll och styra över varandra. Utan det handlar om helt enkelt en förståelse för Gud, hans frälsning och hans karaktär. Och vi helt enkelt menar att de principer vi upprätthåller i den här gruppen, det är det vi tror är det mest hållbara för människor. Ja. Om jag väljer att gå emot någonting så är det helt enkelt för min egen och andra människors fara.
Ja. I Norge blev det skrivet en bok för en 20-30 år sedan som av Edin Løvaas som kallas Maktmänniskor i menigheten. Mm. Det ser ut som psykopater och den slags tillträckes den kristna kyrka. Och dessa maktmänniskorna, de önskar att vara förmyndare över andra. Och det må man ju selvfølgelig kämpa emot med näbb och klör så långt man kan.
Du ser också, om vi går in i lite problemställningar idag, ofta tar man kanske fram vissa muslimska grupper, men det är inte bara det, det finns andra ställen också var man har en intolerans för att säga att du inte bara har valt att vara en del av, men var man känner att du är född som en del av igen ett samhälle. Och därför kan du inte välja att konvertera till någon annan religion. Och det är ju igen den här att man inte förstår skillnaden mellan att bli född in i det breta och det att välja att vara med i en grupp.
Och här är ju självklart barnedopen en viktig bricka. Mm-hmm. För det att bli född och bli döpt, det vill säga att bli med i kyrkan nästan rätt efter födseln. Och där var du säkert medlemskap där resten av livet och förmyndarna, de visste att det är ett till medlem i denna världen i vår kyrka.
Det är ju intressant för då tar du ju upp hela den fråga som är väldigt populär idag också med vad ska barn vara i den här processen? Är det indoktrinering av barn att lära dem det ena eller det andra? Men då är det ju väldigt viktigt att förstå att Bibelns förståelse är inte att barnen är är fastlåsta i ett system. Mm. Jo, de kan påverkas, du kan lära dem, du kan försöka undervisa, leta, men du måste själv ta ett val. Du blir aldrig en del av en grupp utan du själv tar valget. Och det är Bibelns syn på det.
Och för Roger Williams så var det så låg detta med barnedopen, det låg som ett hinder för religionsfriheten. Mm. Och det var därför han blev en baptist och startade den första baptistmenigheten i Amerika. Och baptisten har ju i ettertid varit frihetskämpare innanför kristenheten, samman med adventisterna. Mm.
Sen är det ju intressant om man ser på historien i Amerika, det är en annan intressant aspekt av historien också här. För att när vi ser på Roger Williams så hade han ett otroligt bra förhållande till indianerna.
Ja.
Något som på den tid var i stort sett okänt för att förhållandena mellan många av de nya invandrare och indianerna var inte så bra. Men han hade ett väldigt bra förhållande. De hjälpte han bland annat den vintern när han flyttade den första kolonin, hjälpte han att bygga upp en ny Rhode Island som blev den första kolonin med verklig religionsfriheten. Men orsaken till det goda förhållandet var ju att han i motsättning till många andra också gav indianerna rätten till att de kunde tro och tycka som de gjorde. Ja. Inte det att skulle påtvinga dem den kristna tron. Ja. Han försökte undervisa dem och lära dem, men han respekterade alltid vem de var. Mm. Och det gör ju att de hade ett förhållande som var mycket annorlunda än många andra på det tidspunkt.
Jag tycker det är viktigt. Religionsfrihet och accepterande och tolerans innebär ju inte att jag menar att allt är okej.
Nej.
Eller att allt är rätt. Men det är viktigt som här i förhållandet med de här, med naturreligion, att det är okej att ni tror så som ni vill. Jag har en annan uppfattning och jag förstås kommer i min kärlek hjälpa dem till en förståelse för Guds frälsning förstås. Men alla de här principerna som började växa, eller som började förstås och började läggas som grund för samhälle och för människors liv och relation med varandra och relation till Gud, det som Bibeln kallar sanning, blev ju förstås attackerad i den här stora konflikt som vi befinner oss i. Mm. Och inte bara blev det frid och fröjd i nya världen, utan förstås så började man göra exakt samma misstag som man själv råkat ut för i Europa. Man börjar själv förfölja, man börjar själv förtrycka folk som tyckte annorlunda än den uppfattning som jag har.
Det är nästan som i världen att övergripare är ofta de som har vuxit upp i ett hem där det är en övergripare.
Ja,
det, så lätt, det går i rätt, ja.
Helt rätt. Det är lätt för oss som människor att behandla andra på samma sätt som vi själva blivit behandlade på, om det är negativt.
Och det finner vi ju idag i många aspekter av samhället, att grupper som på något sätt anspråkar en livsstil som kanske inte har varit acceptabel eller anerkänd i ett samhälle på deras tid, och de har känt ett undertryckelse, känt en svårighet att uttrycka det de gärna vill praktisera livsstil, att när de plötsligt får rätten och friheten till den, då blir de otroligt intoleranta mot andra som tycker annorlunda. Vi ser ofta den grejen fram och tillbaka.
Visst. Och i större sammanhang, regimer som har förtryckt tidigare, när revolutionen kommer och man börjar få större inflytande över regimen, motståndsrörelsen då, så börjar man själv begå samma beteende som man själv kritiserar dem för.
Men nu är det ju intressant då, för när vi ser på hela det här vi har sett på idag och vi pratar om en vandring mot friheten. Det här var inte bara något tillfälle som hände, men det här är ju intressant att se hur att Gud i sitt försyn öppnade upp en möjlighet för sitt folk att kunna utvecklas, kunna utöva sin religion, sin tro på honom, vara tro mot det de trodde och också kunna fortsätta utveckla deras förståelse. Och ett försyn som vi inte bara ser i själva begivenheten, men ett försyn som även var beskrivet och förutsagt förut genom Bibelns profetier. Mm. Och då har vi ju innan pratat om ett väldigt intressant kapitel. Sista veckan pratade vi om kapitel 11 i Uppenbarelsesboken och så på en del av de versen. Om vi flyttar oss lite längre fram till det 12:e kapitel, då har vi gjort en liten skiss här på skärmen bakom. Men jag tycker om vi kunde leta oss igenom kapitlet i de minuter vi har kvar. Vart ligger det här kapitel 12 vers för vers i historien? För vi har täckt en hel del av det redan i det vi har gått igenom, och vi är ett väldigt kritiskt tidspunkt i kapitel 12 i det som händer just nu och i en övergång till något av det vad vi fortsätter. Hjälp oss igenom det här kapitlet.
Jag kan läsa de första verserna där i kapitel 12 i Uppenbarelseboken. Där står det: ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barns nöd och födslovånda. När våra tankar, om vi studerar Bibeln, så drar våra tankar väldigt snabbt till hur Gud på många ställen symboliserar sitt folk, eller sin kyrka, eller sitt folk med en kvinna, en ren kvinna, så som beskrivs här, som strålar av ljus. Det är den relation han vill ha med sitt folk på jorden. Här så står det att hon är havande, det vill säga hon ska föda barn. Och det drar vår förståelse till det stora löfte ifrån Gud om att genom sitt folk, som i Gamla testamentet var Israel, så ska en frälsare födas. Messias ska komma. Ur det här folket ska den här återlösningen och frälsningen ske genom Messias.
Och då är vi alltså i de första versen, precis som vi ser här i skitsen, tillbaka omkring Jesu födsel som du berättar om här.
Ja, just det. Historiskt hamnar vi då strax innan Jesu föds genom Israel. Och jag kan läsa vidare där.
Ja. Ett litet poäng, det är ju när vi går genom Daniels bok, så är det ju så att man startar där hvor profeten levde och i tiden profeten levde.
Ja, just det.
Så det är ju samma princip här.
Ja, helt rätt. Som Johannes då levde under den tiden.
Vi får köra lite snabbt igenom, för jag ser att tiden börjar rena ut här i sandglasset, så timglasset. Så vi...
Och då i vers 3 introduceras då den stora konflikt snabbt. Mm. Där ett annat tecken visar sig också i himlen, och se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Hans skepp drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Mm. Nu, draken i Bibeln är förstås en beskrivning på Satan. Och i synnerhet här, den makt som Satan använde, det romerska riket som på den tiden då Jesus höll på att födas, användes för att försöka förhindra det, att den här messias eller konungen skulle födas i det judiska folket. Herodes då som praktiskt styrde det. Vi läser vidare i vers 5 där det står om Jesus verksamhet. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Enkelt en kort vers beskriven. Av Jesus föds, han åker upp till himlen i himmelsfärden. Och vers 6 då, kvinnan flydde då ut i öknen där hon hade en plats som Gud förberett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Här har vi studerat tidigare den här perioden i historien av 1260 år då Guds folk flyr efter Jesus himmelsfärd, och efter den förföljelse som börjar så flyr Guds folk då Rom går igenom förvandlingen och börjar religiöst förfölja.
Och hela symbolen som förföljer Gud. Att Guds folk under ökentiden fortfarande blir bevarat på trots av förföljelse och annat. Riktigt. Och så går vi vidare i...
Sen i kapitel 12 här så kommer en tillbakablick och sammanfattning av den stora striden som skedde i himmelen. Och sen historien dyker upp där igen i vers 14 väljer jag att börja i. Det står, men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i sin plats i öknen där hon borta från ormen fått sitt uppehälle i en tid tidigare och en halv tid. Återigen samma tid.
Samma tidsperiod. Mm-hmm.
Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort. Det här, den onde försöker i förföljelse förgöra Guds församling och Guds kyrka.
Och vattenmassa som ofta i Bibeln representerar folkmassa, alltså i ett befolkat område och förföljelsen. Riktigt.
Precis. Och i historien har vi gått igenom det här. En förföljelse skedde under mörka medeltiden. Men där fanns hopp också. Och Gud hade sagt det här i Uppenbarelseboken 12. Mm. Om att det finns hopp och en räddning ifrån Gud. I vers 16. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Mm. Det vill säga det finns en annan plats, en annan jord att fly till. Där man kan få skydd. Och historiskt så kan vi se att efter de 1260 åren som enligt Bibeln avslutas i början där, på 1800-talet, 1798, så skedde en stor förflyttning över i det sammanhanget till Amerika i det som vi studerar här. Där man fick en plats, en frihet att utöva den tro som Gud vill ge oss.
Så fantastiskt att se att den rörelse som vi ser här med hur annat folk flyr bort från en förföljelse. Den varheten förutsagt att åt slutet av den här tidsperioden skulle Gud öppna upp en ny möjlighet. Var att hans folk skulle kunna fortsätta att finna frid och finna säkerhet för den förföljelse. Och det finner vi det i vers 16. Vi ska tillbaka till och fortsätta vår serie härifrån vidare framåt i veckorna som kommer framför. Men tack för att du har följt med i programmet här idag. Vi hinner inte med. Timmarna har gått. Nästa vecka fortsätter vi med stridens hopp i den nya världen och det som Gud har för sitt folk. Tack för ikväll.